Hej och välkommen till panelen. Idag har jag bjudit in Virre och Leif och vi ska prata jobb eller daglig verksamhet. Hej Leif.
Hej Ellen och hej Virre. Tack
hej.
För att jag blev inbjuden. Det ska bli spännande och se vad det här samtalet tar vägen.
Kul att ha dig här. Den här är väl mera till dig Virre och även Leif också. Hur trivs man på arbetsplatsen?
Jag kan ju säga att jag trivs ju jättebra här. Mm. Och jag mår bra här. Det här är nog en första arbetsplatsen jag kan vara mig själv på.
Härligt att höra. Hur trivs du Leif på ditt jobb?
Ja, alltså jag har ju alltid sagt att vara samordnare är bästa jobbet. Mm. Det får jag ju stå fast vid. Men det har ju blivit vissa förändringar utifrån pandemin nu och rådande omständigheter som gör att det har blivit lite mer komplicerat att vara samordnare. Lite mer tekniskt och lite mer administrativt så att säga. Mm. Och man får sitta och knåpa med lister och andra saker som olika typer av system. Det är inte vad det har varit tidigare, ett samordnande jobb just nu. Mm. Men jag får hoppas att det kommer tillbaka till där vi var tidigare. Och att man inte...
Vi får ha hoppet med oss.
Ja, precis. Det ska vi naturligtvis ha. Mm.
Om man inte trivs på en arbetsplats, vad gör man då? Det kanske du kan svara på, Leif. Vad händer?
Ja, då händer ju att det börjar märkas undan för undan att en person inte trivs, och förhoppningsvis kan den säga till om detta. En del gör ju inte det, vill inte det, kan inte det. Mm. Och då får man ju liksom vara lite uppmärksam som personal på att se om en person kanske inte trivs. Mm. Och sen ta upp det på ett eller annat sätt. Kan personen ta upp det själv, så är det bra om man går först till sin arbetsanledare och berättar att det här är min känsla just nu. Mm. Och sen så får arbetsanledaren gå vidare med den informationen till en samordnare. Och sen så får vi tillsammans sätta oss ner och se vilka möjligheter det finns att byta arbetsplats, om det är liksom det som är önskemålet. Mm.
Hur länge kan man arbeta på samma ställe på ett jobb?
Ja, egentligen så finns det ju inga begränsningar på det. Det är ju många inom daglig verksamhet som har jobbat inom eller på samma arbetsplats i väldigt många år. Och har man ingenting emot det och trivs med det, så kan man vara kvar. Mm. Naturligtvis så är det här någonting som man tar upp med jämna mellanrum, och det är en skyldighet som arbetsanledare att göra det också, fråga om man trivs. Mm. Och om man vill vara kvar eller om man vill prova någonting annat.
Det var ju bra svarat. Ja. Mm. Hur många dagliga verksamheter finns i Uppsala kommun?
Ja, om vi pratar om utförare så tror jag, och det låter ju lite konstigt att jag ska tro, jag borde ju veta, men det kommer nya utförare och det... Ja, nu ska vi se. Tänker vi oss inom Uppsala kommuns dagliga verksamhet eller pratar vi om utförare av daglig verksamhet?
Vad menar du med utförare?
Ja, då är Uppsala kommun en utförare, MISA är en utförare, Connex är en annan utförare, Studio. Men, och där finns det kanske, låt oss säga att det finns 11 olika utförare.
Ja, för det är ju så att kommunen har ett visst antal, sen är det privata aktörer.
Ja.
Och hur många har kommunen? För jag har en fråga som säger sen, hur många har privata aktörer?
Okej. Uppsala kommun har ju en stor del av alla deltagare inom daglig verksamhet som finns inom kommunen. Mm. Och jag tror det ligger på runt 80-85% av alla tv-deltagare i hela kommunen som finns inom Uppsala kommuns dagliga verksamhet. Det vill säga 15-20% finns inom de privata utförarna.
Hur många brukare är det som jobbar på ett daglig verksamhet? Som har ett daglig verksamhetsbeslut kanske.
Ja, jag tror det är...
Jag
är inte uppdaterad på siffrorna. Det borde jag ha varit i så fall om jag visste att de här frågorna skulle komma.
Men cirkus.
Jag säger 900. Och att vi har 750 då kanske inom Uppsala kommuns dagliga verksamhet. Och det där är bara cirkus, cirka.
Så. Och hur många är det som är privata aktörer?
Ja, jag tror det är 11 stycken som man kan välja. Man kan välja Uppsala kommuns dagliga verksamhet och sen har man att välja mellan 10 andra aktörer som utförare.
Ett ord som många brukare stör sig på, det är att daglig verksamhet är frivillig. Frivillig arbetsplats. Det blir lite luddigt för oss när man säger frivilligt. Men det är ju frivilligt att välja en arbetsplats. Sen har man ju, man måste ju sköta jobbet på arbetsplatsen. Så är det väl?
Ja, det måste man göra. Och när man pratar om frivilligt så kan vi börja med då att LSS-insatsen daglig verksamhet är ju en frivillig insats. Den söker man på egen hand, det är ingen annan som gör det åt den, utan man måste göra det själv. Och i och med det så är den frivillig. Och man kan då säga upp den när som helst också. Så att både få den, bli beviljad och säga upp den gör man när man vill och när man tycker. På det sättet är det en frivillighet.
Bra svarat.
Och sen så är det ju också en frivillighet i och med att det vi... I och med att vi har olika utförare så har vi också ett eget val. Och då får den deltagare som har blivit beviljad daglig verksamhet välja mellan de här 11 olika utförarna.
Nu hoppade du in på min fråga, men då kan vi ta den frågan. Okay. Du hoppar lite förväg. Eget val, vad är det för någonting?
Ja, egna valet är när man har fått, när man har ansökt om daglig verksamhet hos en biståndsanläggare. Biståndsanläggarna har utrett frågan och beviljat insatsen daglig verksamhet. Då får man frågan att man ska välja en utförare. Och då får man titta i en utförarkatalog och se vad alla utförare gör. Och sen så får man välja den man tycker passar bäst in för sig själv så att säga. Mm.
Och hur brett arbetsval har en brukare? Ja, eller vad kan man göra att jobba på en daglig verksamhet om jag säger så?
Ja, vi kan säga, jag kan flika in då att vi pratar om eget val, men det är en liten sanning med modifikation för att vi har ett bedömningssystem om hur stort stödbehov var och en har. Och där får man som sagt en nivå. Och de som har lite lägre nivåer har lite mer att välja på än de som har högre nivåer. Och har man en hög nivå och har ett stort stödbehov, då har man inte samma valfrihet som den som har en låg nivå. För att det finns inte tillräckligt många utförare som tar emot deltagare med hög nivå.
Måste jag anpassa mig efter mitt jobb eller kan jobbet anpassa sig efter mig? Nu när IBI kommer in, individens behov i centrum.
Ja, och det är ju naturligtvis så att verksamheter ska försöka anpassa sig så mycket som möjligt kring eller till de deltagare som befinner sig i verksamheten. Men det finns också gränser där så att säga hur mycket anpassningar man kan göra som utförare och som verksamhet. Om vi tittar till Uppsala kommun så finns det då väldigt många olika alternativ. Jag tror det finns upp till 80 olika arbetsplatser inom Uppsala kommun där man har en närvarande arbetshandledare. Vi kan kalla det för arbetsgrupper. Och sen så finns det då en kartläggningsgrupp som heter Kompassen där man kan gå igenom för att få ett bredare underlag på vilket stödbehov man har och vad man passar för att göra. Och sen finns det då en verksamhet med externa platser där det finns ungefär 110 deltagare och där är man inte i en grupp med närvarande arbetsanledare utan ute på en extern praktik.
Vad menas med extern praktik? Kan du förklara dig?
Ja, just det. Med en extern praktik avses då en arbetsplats där det inte finns en från oss närvarande arbetshandledare. Alla de andra arbetsgrupperna, där finns det en från oss anställd närvarande arbetshandledare som kan ge ett nära stöd. Ute på en extern arbetsplats, Där är man kopplad till en arbetslivskonsulent som sitter på ett kontor och som kommer ut och kan ge stöd ungefär en gång i veckan. Nu sa jag kan ge stöd. Mm. Det var fel. Som ger stöd ungefär en gång i veckan. Mm. Men stödet ska utgå ifrån behovet. Och ibland är ju behovet större och ibland är behovet mindre. Och vi ska definitivt ge stöd ut efter behov. Vi ska varken ge mindre stöd eller mera stöd.
Och när man jobbar externt, kan man få rätt till lönebidrag då?
Ja, det kan man få. Det kan man i och för sig alltid få om man hittar en arbetsgivare som vill anställa en. Mm. Oavsett om man befinner sig inom daglig verksamhet. Mm. Men det ligger ju närmast i hands för de deltagare som befinner sig på sysselsättningsförmedlingen, det vill säga ute på externa platser. De ligger närmast arbetsmarknaden och det är oftast därifrån de kommer som får en anställning. Så att, ja,
för... Men om man har gamla systemet i Försäkringskassan med sjukersättning så kan man ju aldrig bli av med sjukersättningen. Nu går vi lite överkurs och ja. Då kan man ju aldrig få ett 100% eller lönebidrag. Hur ser kommunen på det? Alltså om man vill jobba i daglig verksamhet och kanske ha bara 50% lönebidrag och jobba 50% inom daglig verksamhet, går det att anpassa så?
Nej, det gör det inte, för då har man två parallella insatser. Dels har man en insats med daglig verksamhet som är en LSS-insats som man söker och som man får beviljad. Och där man får ett visst stöd och där det görs insatser. Och sen har man också en annan insats via staten och Arbetsförmedlingen, det vill säga en lönebidragsanställning. Vi pratade nu 50% som exempel. Mm. Då har man liksom två parallella insatser. Antingen får man välja det ena eller det andra.
Man kan inte kombinera dem?
Nej, det kan man inte göra. För är du ute i en anställning, då har du ju så pass stor arbetsförmåga. Så då ska du inte tillsammans med det ha en insats om daglig verksamhet. Där man anses inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av att man har en funktionsnedsättning.
Mm. Men då pratar du lite emot individens behov i centrum.
Ja, det kan det nog göra. Men det har med insatser att göra, så att säga.
Lagar och normer,
ja,
lite grann också kanske.
Absolut. Alltså, har man insatsen daglig verksamhet, då bedöms man inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Och har man då en anställning vid sidan om, så står man, då står man ju till arbetsmarknadens förfogande. Och då bör man inte heller ha en insats som bedöms att man inte står till arbetsmarknadens förfogande.
Jättebra förklaring faktiskt. Mm. Veronica, hur skulle din dröm-DV se ut?
Alltså helt ärligt så tror jag att jag har den.
Du har den? Var har du den någonstans?
På Radio Firis.
Och vad gör du på din drömdaglig verksamhet som gör att det fungerar så bra?
Jag får göra det jag tycker om och det är höras och synas.
Mm.
Jag gillar ju att klippa ljudfiler har jag kommit på. De här 2,5-3 åren jag har jobbat här.
Mm.
Så jag hjälper ju många att klippa deras ljudfiler som vi har spelat in.
Mm.
Jag är så bra på det tycker de.
Härligt att höra.
Och sen får jag vara mig själv.
Mm. Härligt att höra.
Och kollegorna betyder väldigt mycket också.
Härligt. Mm. Kan man bygga en daglig verksamhet efter... brukarens behov, Leif?
Ja, vi pratar ofta inom samordnargruppen om nya verksamheter som bygger på de behov som vi ser i framtiden.
Mm.
Och där försöker vi ju bygga sådana grupper som vi ser att det finns behov av. Men det är inte alltid så lätt att hitta de rätta kombinationerna så att säga. Och de rätta lokalen. Och vi måste då också se till att det finns ett så pass stort intresse. Så att vi inte startar en grupp med stora resurser. Och sen så kanske det inte kommer någon deltagare till gruppen. För att den var någonting annat än vad vi trodde liksom att det fanns ett behov för.
Mm.
Så att, och Vi kan inte starta hur många grupper som helst, utan då blir konsekvensen att vi måste kanske stänga några av de befintliga grupperna.
Mm.
Och det där
då har jag en fråga, Leif. Varför finns det så jäkla många kafégrupper?
Ja, nu kan jag väl tänka så här eller tycka. Och det fanns ganska många kafégrupper. Men nu gör det inte det längre, utan nu det finns Lyktan på polishuset och det finns Ellens fik.
Det är de två som finns.
Och sen så finns det väl inte så många mer, va?
Nej, men jag bara tänkte allmänt.
Förut hade vi Fyrisfiket, den har vi stängt på Fyrisskolan. Vi hade något som heter Café Johannes på Kungsgärdet. Den är också avslutad.
Den är synd att de har lagt ner.
Ja,
det tyckte vi också, och det tyckte de på Kungsgärdets sjukhus. Även de, så att säga. Men det var på grund av ombyggnation och arbetsmiljöskäl i största allmänhet. Mm. Och sen dess har vi liksom inte kunnat hitta in där igen med en verksamhet som passar in lokalmässigt.
Ja, det måste ju vara ett mickel och mingel med lokaler, och det ska vara alla lagar och normer och hit och dit. Men hur många, eller hur ofta startar man en ny grupp inom dagliga verksamhet? Händer det en gång om året, eller händer det var femte år, eller hur ofta händer det?
Ja, jag skulle nog säga att det är snarare en gång om året än en gång var femte år. När startade vi Radio Fyris? Kommer du ihåg det?
Det är 11 år sedan nu, tror jag.
Det är 11 år sedan.
Ja, just det. Och arkiveringen fanns väl innan dess.
Ja.
Sen har vi startat två olika ICA Maxi-grupper. Vi har startat hotellet. Vi har startat plantagen. Vi kommer att starta Ge makten vidare 2.0. Vi kommer att starta en grupp som heter Fjälliden.
Och vad gör man där?
Där jobbar man antingen ute på Rörken, som är en motocrossbana som ligger ute lite utanför stan. Och där finns det mycket att göra, har jag hört, utan att ha varit där själv.
Vad kul.
Och sen så Fjälliden är en idrottsanläggning, fotbollsplan, ute i Börje. Och den ska man då ansvara för att sköta om så att den är i skick under säsongen. Och sen kombinerar man de här två arbetsplatserna utifrån behov då.
Hur många utegrupper, just så här med serviceinriktade grupper, har kommunen idag? Vet du det?
Ja, servicegrupper. Jag vet inte om man ska kalla Österängen en servicegrupp. Till exempel Österängen jobbar ju, har fokus på idrottsplatser, och de åker och servar idrottsplatserna så att det ser snyggt och prydligt ut där. Sen har vi ju interna servicegrupper som åker omkring med post och som utför olika serviceuppdrag mer eller mindre internt inom daglig verksamhet. Man kan säkert göra något enstaka uppdrag även externt, så att säga. Men ja, kan det vara 3-4 stycken som man kan betrakta som servicegrupper.
Det låter ju som att det finns ganska mycket att göra för brukarna i olika grupper i alla fall. Så det går, när de slutar från skolan så finns det ett arbete till brukare. Så har jag uppfattat det i alla fall.
Ja, jag uppfattar samma sak, och vi tycker att vi har ett brett utbud inom Uppsala kommuns dagliga verksamhet som kan tilltala de absolut allra flesta. Sen finns det ju naturligtvis några då som har specialintressen där vi kanske har svårt att hitta precis rätt för alla individer. Men då kanske man får ta det som är näst bäst eller ligger i angränsning till sitt eget intresse. Och där kan man börja.
Ja, jag kommer ihåg ett år när jag startade här, och då ville jag till Nisses bageri.
Ja, just det. Och det var en uppskattad grupp på den tiden.
Jag önskar att det kan finnas ett bageri med ett fik till våran målgrupp. Att det kommer. För fika är någonting som våra målgrupp börjar prata i. Och jag vet inte varför det är så, men fika är väl gott. Och man sitter bredvid någon och kan prata och ha trevligt samtidigt. Det tror jag på.
Ja, absolut, det är ju en social samvaro så, och fikat knyter ju ihop väldigt mycket i den där sociala samvaron så att säga. Och det lockar många personer så att, och en av våra främsta, jag ska inte kalla det för utmaningar, men uppdrag är ju att främja delaktighet i samhället och att se till så att personer inte sitter hemma och isolerar sig. Och då skulle ju såna här verksamheter vara bra av den anledningen.
Det är lite jobbigt nu bara när det är corona, men vi har hoppet med oss om att det kan bli som vanligt igen. Eller hur, Veronica?
Ja.
Har du något mer att tillägga, Veronica, om daglig verksamhet och vad vi kan jobba med?
Ja, det är väl arbetstiderna.
Arbetstiden.
Ibland, ja, ibland kanske man skulle vilja jobba kvällstid. Så en del folk vill det.
Håller med dig.
Ja, det där har varit uppe i olika omgångar just med arbetstid för personal. Så att man då kan stötta deltagare även kvällstid. Vi har inte kommit till någon lösning på det ännu. Och det kanske beror på att inte tillräckligt många har haft behov av att jobba kvällstid, utan det har kommit någon deltagare då och någon deltagare då. Men skulle det vara tillräckligt många så tror jag ändå att frågan skulle bli lite mer prioriterad. Men den finns hela tiden på något sätt och guppar lite upp och ner.
Jag kommer ihåg när daglig verksamhet och boende, att de fick en och samma chef. Då tänkte jag så här, yes, nu kan vi få börja jobba kvällstid. För då kan boendepersonalen gå in och hjälpa till. Men sen kom nästa följdfråga och då blev det ju här att men då har ju inte de på boendet någon personal om jag ska jobba kvällstid. Men jag tänkte att då kanske man kan byta ut personal med personal. Och då kan man göra en win-win-situation. Men så blev det inte.
Nej, det
är lagar och normer överallt som inte vi brukar riktigt insatta i. Som tänker att det är väl bara lösa, brukar vi säga ibland. Precis. Men det är inte bara lösa.
Nej, det är ju dessvärre inte det ibland.
Nej.
Jag har nog inget riktigt jättebra svar på varför vi inte har lyckats komma dit hen ännu. Att man ska kunna välja även att arbeta på kvällarna.
För jag kan säga så här att vissa perioder kanske jag vill börja senare och jobba senare. För jag kanske får ångest på förmiddagarna eller något.
Ja.
Och må bättre på eftermiddagarna.
Ja, just det. Då kanske man vill arbeta lite vad vi kanske kan kalla flextid. Så.
Jag
vet inte hur många av våra arbetsgrupper som har det på det sättet. Att man kan få flexa lite och komma lite när man känner och vara hemma när man inte mår så bra.
Men vi har väl lite så nu med tanke på att det är specialtider nu då, med tanke på corona och sånt.
Ja, precis. Och det beror lite på var man befinner sig i verksamheten också. Alltså ju närmare arbetsmarknaden man ligger och desto mindre stödbehov man har, desto mera är arbetstiden schemalagd i och med att det är oftast då uppdrag som utförs som är så pass arbetsliknande som man inte kan låta personer komma och gå precis när de tycker och vill och kan, utan då måste ju arbetsuppgifterna ändå utföras.
Det är bra med rutiner, brukar jag säga också. Faktiskt.
Ja.
Men det jag kan säga med något positivt med coronan också, utan inte bara vara negativ, det är ju att man kan jobba hemifrån för de som kan. Och att man kan göra det praktiskt. Man kan ha telefonmöten och se varandra i alla fall. Vilket, om inte den här tekniken hade inte funnits, så kanske det skulle bli väldigt ensam för våra målgrupp. Vilket det är redan idag, men det skulle bli ännu ensammare när inte personalen kan på boendebiten ge det stödet så mycket.
Nej.
Men vi är glada att vi har en daglig verksamhet och vi är glada att vi har ett så bra fungerande boendestöd. Faktiskt, måste jag väl säga, Veronica.
Och jag kan säga att jag är väldigt glad att jag jobbar där jag jobbar just nu, med tanke på att det är många som är pausade och grejer.
Ja.
Nej, precis, det är väl ungefär som i vanliga arbetslivet att en del yrkesgrupper kan med fördel jobba hemma medan andra inte kan det. Mm. Alltså du kan inte jobba hemifrån som sjukvårdspersonal eller butikspersonal eller ja, på en del arbetsplatser måste man ju faktiskt finnas till hands och vara på plats.
Jag kan säga att jag kommer jobba hemma på fredag. Jag jobba hemma.
Ja, just det. Och då har du den möjligheten för du befinner dig på Radio Fyris.
Ja, och med tanke på att jag ändå bara ska sitta och göra research så kan jag lika väl sitta hemma vid datorn.
Ja, just det.
Men det är väl toppen att då har du ju fått en liten bättre anpassning på jobbet.
Absolut, det är jättebra. Men då är det de som jobbar till exempel i vaktmästerigrupper och de kan ju inte sitta hemma och göra ett sådant jobb till exempel.
Det skulle jag vilja se hur det ser ut.
Ja, just det. Klippa gräset hemifrån soffan.
Ja, jag ska klippa gräset hemifrån soffan. Jag trycker på knappen. Har vi inga sådana verktyg?
Det är då man har robotgräsklippare.
Ja. Då får vi inga muskler, Veronica. Men man ska ju motionera för att må bra.
Ja, jag vet.
Och har jag då en sån gräsklippare, då får jag inga muskler och jag blir ingen fin kvinna heller till sommaren 2021.
Nej.
Det får väl avsluta våran intervju idag. Tack så mycket Leif och Veronica, säger jag.
Tack så mycket.
Tack så hjärtligt.